Det här är ett utbildningsmaterial från Västra Götalandsregionen. Det är knutet till projektet Cirkusflätan, ett interregionalt projekt som arbetar för cirkusens utveckling. Det här avsnittet har fokus på gruppen och de individer som gruppen består av. Du som pedagog är ju också en del av gruppen och dess gruppdynamik. Till det här kurstillfället kommer du även få några frågor att reflektera över utifrån din roll som pedagog och den person du är, utöver poddmaterialet. Du kommer få höra Marta Chavez Di Melo, artist och pedagogiskt verksam i flera kulturskolor runt om i Västra Götaland. Du kommer också få höra Elin Lytke, artist, cirkuspedagog och en av grundarna till Cirkus Unik. Här kommer Marta Chavez Di Melo.
Hallå.
Hej Marta, det är Ida.
Hej.
Hej, välkommen till det här programmet. Vad roligt att du är med.
Tack Ida, roligt att vara med också.
Jag tänkte att du skulle få börja berätta lite om din bakgrund och vem du är och vad du gör.
Okej. Ja, jag kan säga att jag framförallt jag är cirkusartist. Jag har uppträdat mycket och jag gjorde cirkus i skola i Brasilien, i Rio, för länge sedan. Och jag har gjort bidrag som cirkusartist. Jag har jobbat jättemycket med föreställningar också. Och sen på cirka 10 år sedan har jag jobbat som pedagog. Jag började först i Angared kulturskola i Göteborg. Och nu för tiden jobbar på 3 olika kulturskolor i Göteborgs stad, i Angared och Borås och Mark kommun också.
Mm-hmm. Vad är din främsta drivkraft med att jobba som cirkuspedagog och i mötet?
Jag tycker att som sagt jag har jättemycket erfarenhet som cirkusartist. Och det är jätteroligt nu att jag har en chans att kan skicka vidare allt som jag kan och till andra barn. Mm. Så de kan ha den här möjligheten att lära cirkus eller ha möjlighet att träffa cirkus på olika sätt.
Är det det som är det viktigaste för dig i samspelet med barnen eller är det någonting annat du känner att du också får ut som är viktigt för dig?
Ja, det är mest det. Och man känner att barn ibland, det är många barn som inte passar in i skolan också. Då det blir att när man hittar cirkus kanske man kan hitta sig själv på något sätt. Eller ha en chans att se olika grejer också så kanske passar barn lite bättre. Mm.
Vad är det du tycker är mest utmanande med att jobba som pedagog?
För mig, jag har jobbat mycket med grund kan man säga, cirkusgrund, att man lär cirkus från början. Att barnen kanske kommer och kan ingenting om man lär dem grund också. Så jag försöker just nu att försöka ge att de kan skapa grejer själv också. Att de kan ha den här motivation att se att cirkus kan bli ett ställe så att man kan skapa på något sätt. Det som jag tycker är jättesvårt för att vi träffa barn bara en gång i veckor. Och ibland vi har inte så mycket med tiden, bara teknik.
Mm.
För att för mig cirkus är en konst också. Så det, jag skulle vilja att ha tid att se det båda och. Men det, ibland är lite svårt.
Vi ska snart prata lite mer om specifika frågor. För det här avsnittet kommer handla om gruppen och dess individer. Människor ses som flockdjur eller att vi på något sätt knyter an till varandra och genom olika sådana här anknytningsprocesser skapas vi till de individer vi är och vi har ju oftast väldigt starka sociala band med varandra. Jag är nyfiken på om du som pedagog kan dra nytta av det här beteendet hos människan på något sätt.
Cirkus kan ha så mycket olika delar så i cirkus man kan jobba mycket med grupp också. Så vi brukar börja alla lektioner med att göra grundakrobatik ihop, så det är en bra sätt att man ska ha en bra gruppkänsla i någon elever också. Och sen kanske man kan dela att de kan välja lite vad de ska göra också. Men ja, det är på den sätt som jag brukar försöka skapa en bra dynamik i gruppen.
Så det är liksom lite av dina viktigaste hörnstenar är olika typer av övningar?
Ja, precis. Ja. Försöka hitta spel och leka och på något sätt man kan känna att man tillhör till en grupp. Så då, som jag sagt innan, vi träffar barnen bara en gång i veckan. Så det ibland är svårt att skaffa att de känner sig som en grupp om man känner träffar så lite tid så.
Kan du ge det något exempel man på en sån här övning som du brukar använda?
Ja, vi har så många lekar som vi gör i grupp, att man jagar varandra och att det finns också lekar att man kanske ramlar lite så man måste ta varandra så eller man faller bakåt utan se eller springer bakåt utan se och andra måste stoppa dem eller något så man kan lita att det finns en person där som ska göra det.
Mm. Jag tänker att även om vi är flockdjur och sådär och gillar att bilda grupper och sådär så finns det ju de här komponenterna av självkritik. Jag tänker som barn att man kan vara självkritisk och jämföra sig med andra barn och hur man lyckas och sådär. Hur påverkar det gruppen och gruppdynamiken tycker du?
Jag har märkt också den här veckan att det är många barn som säger hela tiden jag kan inte, det går inte också och då måste man hela tiden säger till dem, du kan försöka, säga inte att jag kan inte. Och vi jobbar ibland med barn med olika nivå också i gruppen.
Mm.
Och då det finns den här grejen att man kan jämföra den själv med andra som kan det här bättre eller kan andra grejer bättre. Men vad vi brukar göra att vi ber att de barn som kanske är med oss mer längre tid eller något, hjälpa de som är nybörjare också. Så det blir inte sådana känslor att jag kan inte. Det finns så olika möjligheter. Det finns akrobatik, det finns luftakrobatik, det finns jonglering, det finns balans. Och ibland barnen de är bra på olika grejer.
Mm.
Så det gäller också att hitta sig själv vilken grejer jag passar bättre och då tar ibland lite tid också.
Så man kan säga om du skulle vilja ge något tips på vägen för hur man jobbar med självkritik och den här jämförelsen mellan barnen. Är det då till exempel att presentera olika typer av discipliner och verkligen säga att man kan bli bra på någonting eller någonting annat kanske passar bättre, att man guidar lite eller?
Ja, precis. Och sen jag tror att det är jätteviktigt att man kan säga till dem hela tiden att du kan och vi prova och det här. Jag är helt säker att det kan funka för dig. Och sen ger den här chans att de hittar sig själv.
Om du har jobbat med en grupp ett tag och du har etablerat gruppdynamiken, jobbar du vidare hela tiden med gruppdynamik och på vilket sätt gör du det?
Ja, det är med gruppdynamik man måste jobba hela tiden och det är mycket att man måste improvisera nästan varje gång. För det finns grupper som funkar jättebra och det finns grupper som är lite svårare som man måste hitta hela tiden ett sätt. Och det är en grej som kommer med tid också med erfarenhet. Att, hur kan jag göra den här gruppen funka och den här gruppen som är lite svårare. Kanske det är en grupp som behöver mer mig.
Stötta så, liksom, i dynamiken.
Ja, precis. Mm, mm. Guida hela tiden.
Om du är vikarie någon gång så här för en grupp som redan har sin dynamik och så där, vad stöter du på för utmaningar då?
Ja, det brukar vara när vi ger cirkus eller hon, det brukar vara mer en pedagog, två minst.
Mm.
Så om jag är vikarie, det brukar vara en annan person som är där som är redan känna gruppen. Så jag är mest som en hjälpa till den här personen för att det är svårt att komma till en grupp som du inte känner någon och bara Så jag brukar backa lite och vara typ en assistent, kan man säga. Mm. Bara hjälpa till den här personen.
Mm.
Och fråga vad vill du hjälpa med? Vad vill du hjälpa med? För att det är svårt att komma direkt på en grupp och veta precis vad ska man göra.
Mm. Jag vet att det kan bli diskussioner så här bland barnen ibland när det gäller gruppindelning och så här, om man ska jobba i mindre grupper. Hur brukar du hantera det?
Ja, det jag brukar göra på olika sätt. Ibland jag bara säger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bara chansa.
Mm.
Jag ska vara med den. Eller ibland man kan också göra, okej, de barnen de trivs så mycket med varandra, så det är okej att de är ihop. Och man känner redan gruppen bra. Man kan tänka att det här barnen de jobbar bra ihop. Och sen ibland också bra att ta dela de barn som är hela tiden ihop.
Mm.
Att de ska jobba med andra barn också. Och sen det är jätteviktigt att man ser att det är inga barn som känner sig utanför. Att inte känna ingen som vill jobba med mig eller något sånt.
Nej, just det. Upplever du att det kan vara tuffare klimat ibland mellan barnen? Eller så här, när det gäller gruppdynamiskt, skiljer det sig beroende på vart du befinner dig geografiskt? Om det är en storstad, är det tuffare klimat mellan barnen i en storstad till exempel?
Jag funderar lite på det, men jag märker inte finnas på det här. Men vad jag kan märka som kan bli lite svårare är att man går på en fritid till exempel. Nu jag jobbar inte längre med en fritid, men jag har redan gjort. Så man kommer till en skola som barn känner redan varandra. Och sen de har redan konflikt i skola och hem. Men om det här typ av verksamhet som jag jobbar nu, som är en gång i veckan och barn kommer från olika skolor och så. Jag känner inte skillnad mellan till exempel Göteborg och Park till exempel.
Nej. Om du stöter på en sån här situation där det redan finns uppbyggda konflikter och de ska komma och ha cirkusträning med dig, hur behöver du anpassa dig och ditt sätt att jobba gruppdynamiskt då? Har du några, hur tänker du kring det?
Ibland, jag har haft barn som brukar slå varandra, bara slå varandra mitt i lektion och säga massor med fulla grejer. Då måste man stanna lektion och försöka prata med den och förstå vad händer här. Och då är på den sätt också jättebra att man är mer än en pedagog.
Mm.
Så då andra pedagoger kan fortsätta med lektion och sen en pedagog ska försöka lösa konflikt eller problem. Om det går, för att som jag sa ibland, det är jättesvårt. Man vet inte vad den här problem kommer från och vad som har hänt, för att det är grejer som redan innan i skolan också.
Mm.
Men på den sätt det är jättebra att ha mer än en pedagog så en kan försöka fortsätta med gruppen också.
Det händer ju mycket i barnen under barndomen. Jag läste nyligen en bok av en författare som heter Emily Bardon. Och hon är danslärare, teatervetare och krönikör. Och hon fokuserade mycket på det normkritiska förhållningssättet i dansundervisningen i den här boken. Och hon skrev bland annat att barns kroppsuppfattning grundläggs tidigt. Och redan vid 3-4 års åldern börjar barn söka en könsidentitet. Och sen går utvecklingen väldigt snabbt. Och redan något år senare vet de som identifierar sig som flickor att de till exempel behöver tänka på sånt som vikten. I 8 års åldern börjar barn visa missnöje med sina kroppar. Och tydligen är det så att de som identifierar sig som flickor är mer missnöjda med sina kroppar än de som identifierar sig som pojkar. Och det här tänker jag bara är ett exempel hur normer kan påverka barn redan i tidig ålder. Hur tänker du kring det här med normer och genus inom cirkuspedagogiken?
Vad jag ser, jag kan se skillnad mellan pojkar och tjejer är att tjejer de brukar vara mycket mer koncentrerade. Jag måste säga också att vi har mest tjejer i cirkus i alla mina kulturskolor. Mm. Jag kan säga att vi har kanske 80% tjejer och kanske 20% pojkar. Och Jag tror att tjejer, de är mer koncentrerade, de är mer engagerade och så. Men det är jättesvårt att generalisera på det sättet också.
Mm.
Och pojkar, de kan vara lite mer busigt. Ibland är det lite svårare att, ja, stöket också. Och också en grej jag märker att om kanske det lite till med det som du lät, är att de mesta flickor som säger jag kan inte, det går inte. Och man måste hela tiden försöka säga nej, det går jättebra, du kan. Jag säger till dem, nej, nu är jag förbjuden att säga jag kan inte. Du måste säga jag kan, jag ska försöka. Vi tjejer och kvinnor i samhället, vi måste kämpa mer för att det tas plats. Och då kan man se också i cirkus såklart att de är där och de vill kämpa. De vill nå hit att varje sekund och ja. Och på något sätt på pojkar där det är lite lättare. De har redan allt. Och det är lite sådana känslor. Men svårt att generalisera.
Har du träffat på barn som inte har identifierat sig som tjej eller kille utan har velat vara en hen eller den eller någonting sånt?
Ja, men jag har redan träffat ett tjej till exempel som vill vara pojke.
Okay.
Och vill att jag säger till henne han. Så då har jag såklart respekterat det här. Och jag kan säga att från början jag trodde att det var en pojke. Och sen efter han sa till mig att hon var från början en flicka med att han vill vara en pojke.
Mm.
Och så och jag bara respekterade och sa han som en pojke.
Mm.
Och sen det var också en andra barn som ser ut som en tjej fast han är en pojke.
Mm.
Och då också jag trodde att han var en tjej och sen jag, okej, men det är en pojke. Och då det var okej för mig, men då det var en andra pojke i gruppen som sa att mamma skrev till mig. Han vill inte vara med i gruppen för att han är själv pojke. Och sen jag sa till mamma, nej det finns en pojke till. Och så den andra pojken sa hela tiden att i gruppen det var bara tjejer. Och på slutet det här pojken slutade lektion för att han trodde det var bara tjejer fast vi hade en pojke där.
Mm.
Så ja, men jag har alltid upplevt en som vill att du ser hen eller något sånt.
Upplevde du att det var någonting som var märkligt för de andra barnen med det?
Nej, jag märker inget det. Jag kan säga att om mina cirkusgrupper, de måste acceptera vem som kommer som de är. Alltså, det finns inga konstigheter.
Nej.
Och om det finns såklart man måste prata om det här.
När jag var liten så var det så här tjej- och killbasiller och såna här saker som var problem ibland. Finns det fortfarande sådant? Jag var ju liten för ganska länge sedan nu.
Ja, det är lite så. Det är lite så att tjejer trivs med tjejer och pojkar med pojkar. Ja, det är lite så, tyvärr. Och vi försöker såklart att det inte är så, men det är fortfarande så.
Kan kulturella skillnader mellan barnen också påverka olika moment i träningen? När man tänker på att det finns tjejer och killar och så här. Har du sett någonting sånt eller upplevt någonting sånt?
Ja, jag hade redan upplevt med barn från andra kulturer som är muslim till exempel att man kan inte ta hand i hand i varandra.
Mm.
Eller flickor och pojkar. Eller kan inte råd på kroppen till varandra. Och då är det lite svårt för cirkus. Nu är det inte så för att vi har corona, men innan jag hade massor med lek att man måste ta hand i hand också. Eller parakrobatik, man måste klättra på varandra och röra sig hela tiden till exempel.
Mm.
Och jag har redan barn som sa till mig, nej det här kan jag inte göra för att jag kan inte, en flicka som sa, jag kan inte röra honom för att han är en pojke eller något sånt.
Mm.
Och ibland, i början jag var nästan arg på det här. Men sen jag märkte att nej, men jag måste förstå det här för att de har, det är deras kultur.
Mm.
Så jag kan inte tvinga dem plötsligt att nej, nu måste ni ta hand i hand, nu måste ni klättra på varandra, det är okej. så kan du försöka prata med dem. Nej, men nu är vi cirkus, det är lite annorlunda. Man använder kroppen nästan som en stol eller något sånt. Och det är inget problem, men det är jättesvårt. Ibland man måste bara acceptera, okej, det här barn. Jag kan inte göra parakrobatik med det här, för att det går inte. De hör hem, det här kommer hemifrån, så man kan inte på en timme i veckor ändra det här. Det går inte.
Har barnets bakgrund någon annan påverkan på delaktigheten i cirkusträningen? Jag tänker på det här med språkkunskaper och sådär. Kan det vara något som påverkar?
Nej, där tänker jag inte. För att cirkus är mycket kroppsspråk också. Man visar hela tiden alla övningar. Så det finns inga problem med språk. De förstår allt och det tror jag är inget problem.
Mm.
Nu kommer jag på att jag är redan undervisad en tjej som kunde inga svenska, och det gick jättebra. Jag visade henne grejer. Och såklart kanske man måste vara lite med tålamod att visa allt med kroppen också. Men det funkar, det funkar.
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm har gjort en studie på utvecklingen av NPF-förekomst hos barn och unga. Och där kan man läsa om att man har sett en ökning av antal barn med diagnoser under de senaste åren. Och barn och unga med de här diagnoserna kan ju oftast ha svårigheter att passa in i olika sociala sammanhang. Hur ser din erfarenhet ut kring det här med att undervisa barn med NPF-diagnoser?
Min erfarenhet är att det funkar jättebra att de är i cirkus. Och ibland det finns ingen skillnad med andra barn. Och ibland såklart kanske de är lite mer långsam och kan inte allt. Så man kan vara nöjd med steg efter steg. Vi jobbar på två olika sätt. Vi har till exempel en grupp som är bara barn med diagnos. Och då är det jättebra, för att man kan vara jättelångt med dem. Riktigt sker allt jättelångsamt och höra, känner deras tempo. Eller man kan ha den för en vanlig grupp. Och jag märker att det funkar jättebra också. Och ibland för dem är det jätteroligt att vara med på en grupp med alla andra elever. Så de känner sig bra i gruppen och bara kör på. Sen kanske man kan se att den här barn lär på ett olika sätt. Men det spelar ingen roll. För att också innan när jag började med cirkus. Jag hade sådana bilder att cirkus är bara till de som är jättebra fysiska och jättebra kondition och jättebra. Och sen jag märker efter med min erfarenhet att det är inte så alls. Alla kan prova cirkus, bara att man får olika expectations.
Ja,
att kanske ett barn kommer att bli en cirkusartist. Det ska gå till gymnasiet, ska gå till skola och sen ett barn ska bara uppleva det här en, två, tre termin och det kommer att bli jättebra för den barn till resten av livet sen.
Jag tänker att vare sig barnet har en funktionsvariation eller inte, så finns det ju olika personlighetsdrag hos barn. Kan du berätta om hur du jobbar med barn som är mer introverta och hur du jobbar med barn som är mer extroverta?
Det är allt samma grej. Man måste respektera den och förstå att det finns några barn som funkar bättre att de jobbar själv. Och några barn som funkar mer i gruppen. Så klart att det är viktigt också att de barn som är introvertigt, att man måste försöka ibland att de är också med i gruppen och ger övning i gruppen. Och kanske de elever som funkar jättebra i gruppen, kanske det är bra att de tränar också själv lite för att de lär sig lite också. Man funkar på olika sätt. Det, kanske det kan bli ett barn som känner inte så bra den här gången och då man måste fundera, oj, nästa gång kanske jag måste ge en lite special till det här barnet.
Mm, ja. Mm. Så man kan säga, i alla fall när det gäller de här lite mer försiktiga barnen eller introverta barnen eller så att du tänker att det är viktigt att utmana dem att vara med i gruppen ändå och stötta upp dem lite
ja,
extra.
Det är viktigt. Ja, det är viktigt att de lär sig efter det. I livet det här, att det är viktigt, man behöver vara med i samhället. Tyvärr. Ibland, även om man vill vara själv, man behöver.
Precis.
Vara med folk hela tiden och ibland kan vara svårt, så det måste man lära i gruppen och i cirkus också. Men det är bra att de barn har också lite tid själv.
Marta, tack så hemskt mycket för all din kunskap och allt det du har berättat. Jätteroligt att ha dig med här idag. Nu ska vi strax få höra Elin Lytke från Cirkus Unik som kommer berätta för oss om sina och Cirkus Uniks tankar och erfarenheter av grupp- och individperspektivet.
Ja, hej, det är Elin.
Hej Elin, det är Ida här från podden.
Hej,
vad roligt.
Vad kul.
Ja, vad roligt att du är med idag. Vi ska ju prata om gruppen och dess individer idag. Men jag tänker att du ska få börja med att presentera dig själv lite och vem du är.
Absolut. Jo, men jag är uppväxt i Brasilien. Jag har ju min bakgrund, egentligen har jag pluggat för geografi. Det är en blandning av naturvetenskap och samhällskunskap i Brasilien i 5 år. Sen har jag haft min master i Global Studies här i Göteborg. Så jag alltid i min karriär har jag haft fokus på samhällsförändring, inkludering, jobbat mot utanförskap och sociala orättvisor. Sen cirkus har kommit i mitt liv som en present när jag var 20, eller mer än 20 år sedan, när jag var 18. Så att den pedagogiska delen i min karriär har kommit lite senare. Vi har startat vår cirkusskola. Just det, men jag har också varit med i en cirkusskola. Jag har varit med i en teater- och cirkusgrupp i Brasilien också. Jag glömde säga det. Men då startade vi vår cirkusskola här i Göteborg 2014. I alla dessa år har vi utvecklat vår pedagogik. Men jag har lärt mig mycket med mina egna erfarenheter. Men också med mina underbara kollegor. Vi har haft underbara pedagoger i vår team hela tiden. Och sen har vi nu även en pedagogexpert här i Cirkus Unik. Som vi har ju lite pedagogiska träffar där vi diskuterar de mest utmanande situationer. Så det är ju det som är ju intressant. Och jag vill bara säga också att jag representerar Cirkus Unik-teamet här. Inte bara Elin.
Då har du också mött väldigt många barn, tänker jag, i eran cirkusverksamhet, och jag är ju nyfiken på vad som är den främsta drivkraften för dig som cirkuspedagog.
Alltså, jag tycker cirkus är ju perfekt för att jobba med barnutveckling, verkligen. Alltså, cirkus är ju en blandning av idrott och kultur. Idrott har den viktiga delen att jobba med motion och få inlärande, mycket med hälsa såklart. Sen kultur har såklart den delen av konsten, att förmedla känslor och jobba med kreativitet, yttrandefrihet, också demokrati, samarbete. Så kultur är ju väldigt brett och cirkus ingår i detta. Och sen tänker jag att vi gör även mer av bara cirkus. Så att vi försöker stötta barnen så att de ska utveckla som en bättre person. Så vi jobbar med våra värdegrunder som jag kommer gå igenom lite mera sen. Men det är ju självkänsla, samarbete och inkludering.
Och när du möter de här barnen, vad tycker du är viktigt för dig att få ut? Alltså få ut utav samspelet?
Nej, men bemötande är ju väldigt, väldigt viktigt. Så då är det, alltså just när vi träffar barnen är ju väldigt viktigt att de känner sig välkomna. Så att de tittar verkligen på ögonen. Och där är det väldigt viktigt att man, att alla har ju lika värde. Så att de känner det, de känner sig inkluderade. Och vi jobbar väldigt mycket för det med cirklar. Så att, för att ha ju den gemenskap och den känslan av gruppen också. Så det tycker jag är väldigt viktigt.
Och mest utmanande med din roll då?
Ja, den del av saken. Men det som jag tänker är ju mest utmanande är ju just att alla barnen är unika. Och det är därför cirkusunik heter det. Det är därför vi vill se alla barn i sin egen utveckling. Men det är ju alltid lite känsligt och ibland att se de osynliga barnen till exempel. De som är lite mer blyga eller så. Så det är ju att bemöta alla med sin lika värde, tänker jag så.
Vi ska strax gå in och prata mer om de specifika frågorna för det här avsnittet. Och det kommer ju, som jag sa innan, handla om gruppen, dess individer och gruppens samspel. Du har ju redan nämnt lite granna om det här med er värdegrund och jag tänker att du ska få börja berätta lite om värdegrundsarbetet som ni gör.
Ja, alltså som jag nämnde då, våra värdegrunder i Cirkus Unika är att jobba med från individ, grupp och samhällsnivå. Det är ju olika nivåer och då jobbar vi då med självkänsla i individnivå, samarbete i gruppnivå och inkludering i samhällsnivå. Och jobba med grupper, alltså det betyder att varje grupp kommer med olika utmaningar helt enkelt. Och det är vi som måste bemöta de här utmaningarna och anpassa vår undervisning just i varje grupp och sin utveckling. Från början, det är därför vi har utvecklat en verktyg som heter värdehjulet. Och från början var det så att det var ju för att mäta social påverkan och visa resultaten som vi hade med barnen, inte bara med cirkus men också i grupputveckling. Sedan blev det ett sätt också för oss att utvärdera våra metoder och även utveckla dem ännu mer. Så där har vi olika teman där vi går igenom beroende vilken grupp har ju sin utmaning var. Så några grupper har ju mer utmaningar i respekt eller brist av respekt. Sen självkänsla, vissa barnen som har ju väldigt låg självkänsla, då fokuserar vi på det. Samarbete kan också vara en fråga, de har ju svårigheter med det. Sen många har ju också såklart koncentration som ett ämne och några lite mera genus eller kulturella frågor som jämställdhet. Så det är ju de här fem som vi fokuserar mer då.
Människor har ju setts i grund och botten som någon slags flockdjur då. Jag tänker på det här grupper och så här att man dras till varandra och så. Och genom olika anknytningsprocesser skapas vi ju till de individer vi är och vi har ju oftast starka sociala band mellan varandra och så. Kan man dra nytta av det på något sätt, det här beteendet i gruppdynamiskt arbete?
Ja, men det är en intressant fråga. Som jag sa innan, alltså varje grupp har ju sin egen sätt att vara och så. Det är ju det som är ju så intressant att anpassa sig till varje grupp och så. Och det som såklart då använder vi väldigt mycket är ju värdehjulet då. Och värdehjulet, den är ju då ett samtal som vi har med gruppen efter varje lektion för en utvärdering hur det har gått just i lektionen. Så det är ju en tema som barnen väljer som viktig för dem att fokusera på mellan de här fem olika områdena. Och en tema som pedagogen tycker också det är ju viktigt för gruppen att utveckla. Så det ger en gemenskap i gruppen. Att de vill nå ett resultat tillsammans helt enkelt. Så att de ska hjälpas åt för att bli bättre på de olika aspekter som gruppen har i utmaning. Och det då är ju väldigt bra för ansvarstagande. Alltså de ser själva, de vill nå detta mål själv om de har ju problem med respekt i grupp eller självkänsla eller så. Sen är det såklart en verktyg för kommunikation. Alltså barnen lär sig att sätta ord på känslor och det är ju väldigt utmanande i sig. Sen är det såklart om det finns några konflikter i gruppen. Det blir en verktyg för konfliktlösning. Men också även medvetenhet av sina utmaningar och hur man når det och sätta mål. Och sen är det såklart att eftersom är ju en verktyg av kommunikation, vi som pedagoger faciliterar den konversationen för att just inkludera även de barnen som inte sticker ut så himla mycket och sätta så att de, även de mer blyga barn har ju hitta sin plats. Och så den är ju en verktyg mycket för inkludering också, tänker jag.
Mm. Är det så att det här värdehjulet är någon slags hörnsten som ni jobbar med för att etablera gruppdynamiken i era möten med barnen?
Ja, nej, men det tänker jag. Alltså det, förutom värdehjulet, det är ju, vi har ju den alltså inkludering är ju vår största värdegrund, så att välkomna barnen, titta på ögonen som jag sa, kalla på namnet och bemöta där de är och cirklar som jag hade också nämnt och så att det är ju, det finns ju flera olika verktyg tänker jag för detta, men absolut värdehjulet är ju en väldigt viktig verktyg för oss.
Även om man jobbar så här organiserat och strukturerat så tänker jag att barn ändå kan känna det här med självkritik om man jämför med sig själv med andra barn och sådär. Hur tycker du att det påverkar och hur hanterar ni det i er verksamhet?
Alla individer försöker hitta sin plats i gruppen och så, och det är ju en självklarhet. Sen några har ju mer lättare och några har lite svårare så. Sen har barnen då erfarenhet i skolan med idrott och tyvärr är det väldigt många som inte gillar idrott nu. Och det är ju väldigt sorgligt för att det är en sån underbar, det skulle vara en underbar verktyg för att utveckla med kroppen, motoriken och hälsa. Så.
Mm.
Men jag tror verkligen att det är ju beroende mycket för att det finns mycket tävling i idrott. Och Cirkus Unik då har ju valt i vår metod att välja bort alla typer av tävlingsmoment och fokusera mycket mer på de samarbetsövningar. Det här med att jämföra sig själv. Några barn kan må bra av det, att jämföra sig själva med andra, och några kan må väldigt illa av det. Och det är ju baserande mycket på deras självkänsla helt enkelt. Självförtroende. Så sen finns det en skillnad såklart av självkänsla är ju baserat på vem de är och självförtroende baserat på vad de gör.
Mm.
Så det som är väldigt viktigt då att poängtera i cirkusen, det är inte att de som gör bättre hjulning är ju bättre eller så. Var och en har ju sin sätt att utveckla. Så att men det som vi ser är ju att de barnen som har ju högre självkänsla, de jämför sig med ett positivt sätt. Det kan vara positivt så att peppa sig själv för en utveckling. Men de barnen som kanske har lite lägre självkänsla, de jämför sig på ett negativt sätt där alla andra bättre än mig, jag är inte tillräckligt och så vidare. Så att man förnedrar sig själv.
Mm.
Och det är det som vi försöker jobba väldigt mycket med. Det pedagogens ansvar då är ju att etablera en miljö för utveckling, tänker jag.
Mm.
Och utveckling är det både på individ och i gruppnivå. Utveckling ser vi, alltså det är ju en... Den sker när man kommer ut från sin comfortable zone till the uncomfortable zone. Och där är det vår roll som pedagog att verkligen veta och känna in var och en barn har ju sin, vad vi kallar lagom och lagom utmaning för att kunna utveckla. Och det är ju, det måste vi anpassa verkligen. Och den utveckling då är ju att våga vara i sin uncomfortable zone, göra misstag, som vi säger. Misstag finns inte i cirkus, vi brukar säga. Men alltså, våga göra lite fel. Alltså, det är ju när man lär sig, då måste man testa lite fram sig så. Och jag, alltså, det finns en tjej som jag träffade en gång. Och jag gillar att ge den exempel, för den säger väldigt mycket. Hon julade och precis, och det var en jättefin julning så. Men ändå sa hon, min gud vad dålig, jag är kass, jag är dålig på jula och så vidare. Och jag tog henne igen, alltså jag tog henne för att prata lite med henne precis när hon hade sagt det. Och sa så här, skulle du gilla om någon annan kollega skulle säga det till dig? Och då sa hon, nej det skulle jag inte. Då sa jag, men varför gör du det med dig själv?
Mm.
Och hon bara, ja, nej men då är det för att jag vill inte att någon annan ska säga det innan.
Mm.
Jag bara, wow, ja det stämmer, jag förstår vad du menar. Men då är det mitt ansvar som pedagog för att hålla den miljön för utveckling och inte tillåta det hända. Och det ska jag ta hand om, så du behöver inte oroa dig med det.
Mm.
Men då gör vi en deal här att jag tar hand om den miljön i gruppen, men du måste ta hand om att vara snällare med dig själv.
Mm.
Att inte vara så hård med dig själv och så vidare. Och det är då det som vi brukar säga, att det är ju självkänsla, att öka självkänsla och öka det individnivå. Att peppa dem att vara snälla med sig själva. Och då såklart i gruppnivå att hålla respekt mellan gruppen.
Jag tänker på det här med the uncomfortable zone. Om du ska jobba i mindre grupper i cirkusverksamheten och behöver dela upp barnen, hur tänker man kring gruppindelning?
Just det, alltså i slutet av lektionen, vi brukar dela dem i tre grupper. Så då är det två olika luftakrobatik, och då har vi våra lärare till var de här små grupperna, just för att ge mycket för säkerheten och så vidare. Och sen den tredje gruppen är ju till jonglering.
Mm.
Så den här delningen då är ju en utgångspunkt, den måste vara barnens utveckling framförallt. Så där måste man också kolla på lagom utmaning. Om de har utmaning med socialt, då måste man tänka på kompisar. Ska man dela kompisar? Ska man inte dela kompisarna?
Mm.
Eller ska man utmana i den delen? Sen är det också i kunskapsnivå kan man säga. Då är det, för det är ju också svårt där att dela. Men de kan bäst. Eller de kan inte så bra. Eller så där. Det blir jättekomplicerat. Så det försöker vi också dela för att det blir lite blandat.
Mm.
Just för att de ska kunna samarbeta i gruppen. Och sen åldrar också, att man försöker variera, för det kommer jag också berätta lite att vi delar inte riktigt i åldrar, vi tycker om att vara, att det finns olika åldrar i gruppen just för att vi ser att de hjälps åt mer när det finns lite olika grupper olika åldrar helt enkelt.
Just det. Ni har ju ett ganska stort upptagningsområde, tänker jag, med er cirkusverksamhet. Och det jag funderat över är om det skiljer sig i gruppdynamiken i barngrupper beroende på var ni befinner er. Jag tänker, är det tuffare klimat mellan barnen i en storstad, eller hur ser det ut?
Under 5 år har vi varit i 6 olika utsatta områden av Göteborg.
Mm.
Och det är, alltså det är skillnad. Det är mycket utmanande och tuffare miljöer, verkligen. Alltså det kräver en extra motivation verkligen från pedagoger, en engagemang, för det är ju inte lätt. Det blir ju så att det blir ju mycket mer än en cirkus. Man måste verkligen ta hand om extra om grupperna och hur man beter sig i grupperna och så. Så att, alltså jag kommer ihåg de tuffaste dagarna som jag var med, och det är ju mycket kanske brist på respekt, det är ju mycket mobbning, alltså intolerans, de kan vara jättegrova i munnen, och även jag har upplevt rasism och sådana saker. Så det är riktigt svårt. Men samtidigt, när man går därifrån från skolan, då tänkte jag, alltså, det är därför vi är här. För det är ju brist av kärlek, det är ju brist på att känna sig att man är lika värd och så vidare. Det är ju många brister, så det är därför det blir ju mycket mer än en cirkusskola i dessa områden.
Jag läste nyligen en bok som Emily Bardon har skrivit. Hon är danslärare, teatervetare och krönikör. Och den här boken fokuserade på normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning. Och jag läste att barns kroppsuppfattning grundläggs väldigt tidigt, redan vid 3 till 4 års ålder. Och barn som, alltså de börjar söka könsidentitet redan då. Och sen går utvecklingen jättesnabbt och något år senare så vet de som identifierar sig till exempel som flickor att de behöver tänka på vikten. Och i 8-årsåldern börjar barn visa missnöje med sina kroppar, läste jag. Och tydligen så är det så att de som identifierar sig som flickor är mer missnöjda med sina kroppar än de som identifierar sig som pojkar. Och jag tänker att det här är ett väldigt tydligt exempel på hur normer kan påverka barn i redan tidig ålder. Och jag undrar lite hur dina tankar kring normer och genus går inom cirkuspedagogiken.
Personligen, jag har inte haft erfarenhet av någon utmaning i den frågan verkligen. Så då, jag kommer ihåg att jag lyfte fram den frågan i gruppen. Och det var så intressant för att, och jag ville verkligen tacka för den möjligheten, för vi hade en sån en jätteintressant reflektion angående det, normer och när det kommer och så vidare. Men det var ju så verkligen att ingen hade alltså känt en sån stark utmaning just i den frågan. Alltså det var inte någonting vi hade personligen bemött. Sen tänkte vi, är det något som vi inte har märkt? Men jag tror inte det. Jag tror att vi har ju verkligen ett öga för att verkligen kunna känna in, alltså vem är det som är i sin uncomfortable zone, och så att vi försöker dra det till comfortable zone och så vidare. Så att sen är det så här, i de flesta av våra grupper har vi alltså fler tjejer. Och då är det kanske lite svårt för killarna att de ska hitta sin plats. Och där har vi verkligen känt in att ibland känner de inte riktigt bekväma och så. Men det är ju inte så konstigt. Sen det här med tjej och killbaciller till exempel. Jo, det har vi känt väldigt mycket. Och det var ju vissa grupper som kunde till exempel inte ge hand i gruppen, för det var ju en tjej eller en pojke. Då sträcker man bara en lillfingret och så. Och vi bara, okej, om det här är ju utmaning i gruppen, då kanske värdehjulet väljer vi jämställdhetsfrågan just för att kunna diskutera det i gruppen. För det är ju en respektfråga också. Så varför ska man behandla en annan person annorlunda bara för att man, ja. Så det var ju så vi jobbade. Alltså värdehjulet är ju verkligen jättebra verktyg för att diskutera alla de här inkluderingsfrågor, tänker jag, i stort.
Har ni mött på problem när det gäller kulturella skillnader och genus?
Först tänker jag att det är ju väldigt viktigt att vi som pedagoger är ju medvetna eventuella fördomar som vi kan ha. Det är ju väldigt lätt hänt att man tänker det här vi och dem tanke, och det är ju väldigt viktigt att vi är ju medvetna om det, för att vi är ju såklart mycket mer lika än olika. Så när vi bemöter andra kulturer till exempel måste man vara väldigt medveten om sin roll där, tänker jag. Sen till exempel hade vi lite olika exempel, som en pojke som hade precis kommit, tror han kom från Syrien eller så. Och då det man kunde höra från honom att han hade fått Kanske från sin familj, mycket möjligt. Och han kunde säga till exempel att tjejer var svagare och de kunde inte göra allt och så vidare. Så då fick man verkligen prata igenom med den här pojken. Och sen alltså efter 2, 3 månader var det inget mer sånt. Han förstod att han var i en annan land och det ser man annorlunda på. Så där var det lite intressant verkligen att se hans utveckling och hur sättet han pratade innan, som det var väldigt, det var självklart för honom innan. Och så sa jag, oj, men det finns ju andra sätt att se. Så det var väldigt intressant. Sen finns det andra element som inte alls är några problem att ha slöja till exempel. Det lärde vi alltid hur de gjorde, hur man skulle jobba med det och så vidare. Så att man lär sig mycket med det också. Så att det är ju ibland så, oj, det här blir någonting. Nej, det blev inte alls. Så att det är lite dubbelt så.
Slutligen, Elin, jag tänker, har du flera erfarenheter eller andra erfarenheter när det gäller att undervisa barn med olika kulturell bakgrund? Jag tänker, det kan ju finnas språkkunskaper som är olika och sådär.
Nej, men precis. Nej, men till exempel 2015 var vi i Biskopsgården och vi hade faktiskt en grupp som byggdes av flyktingbarn. Och där var det barn, alltså de hade precis kommit till Sverige, det var ju, alltså några hade kommit till för 2 månader sedan och så vidare. Så att några hade lite mer kunskap om svenska och några hade nästan inte alls. Och vi tänkte, Gud, hur ska vi göra det här? Och det var det, alltså den stora härliga överraskningen att det var inte alls någon problem med språk. Cirkus är ju kroppsspråk, så det var ju mycket att visa, de hjälps åt mellan dem, för det var ju mycket arabiska kanske, och då om en förstod, då var det, då är det så här, och det där. Så det var ju så härligt verkligen, så det visar att cirkus är verkligen ett universellt språk. Är väldigt inkluderande och så. Så det var jättehärlig erfarenhet.
Underbart att höra. Tack Elin för att du har varit med i det här avsnittet. Det har varit jättefint att höra din kunskap och era erfarenheter. Synen på barn och barndom har förändrats över tid. Från att vara någon som mest skulle vara en arbetskraft i hushållet under 1700-talets mitt till att under senare delen av 1900-talet bli en egen oberoende individ med självbestämmande rätt och egen kompetens. Barndom har också gått från att vara ett universellt begrepp till att bli en personlig upplevelse för varje barn. Beroende på vad barnet upplever för barndom präglas barnet av de rådande normerna. Barnet påverkas av familjen och sin närmsta omgivning. Likaså skolan och vilka sociala sammanhang barnet deltar i. Det präglar barnets rörelsemönster, likväl som barnets sätt att tänka, vara och uttrycka sig. I en grupp blir alla en del av varandras upplevelse.